Två frågor är så viktiga för svenska väljare som sjukvården, och samtidigt anser många att den får för lite utrymme i debatten. Men är sjukvårdspolitiken verkligen underbevakad eller snarare missförstådd? Det här är det politiska spelets sommarspecial om väljarnas viktigaste frågor. Jag heter Kajsa Boglind.
Vi har en otroligt ojämlik vård i Sverige.
Vi vill fortsätta städa i de här rödgröna vårdköerna 4 år till.
Så att det inte ska vara plånboken som styr sjukvården i Sverige.
Ska vi få en jämlik vård över hela landet, då behöver staten ta ett större ansvar.
Tobias Sandblad, reporter på Ekot med fokus på sjukvårdsfrågor. Ta oss med till något ögonblick som du tycker säger något om hur det har låtit den här gångna mandatperioden.
Vi skulle kunna förflytta oss till Västernorrland.
Det är soligt här i Sollefteå, men det är väldigt mörka moln som tornar upp sig över sjukhuset.
Det var stora protester när BB la ner på sjukhuset i Sollefteå för 10 år sedan. Förra året så gjordes det nya förändringar vid sjukhuset i Sollefteå.
Ja, och nu så är det klart. Nu har man röstat färdigt.
Politikerna tog beslut den 5 maj i regionfullmäktige.
Stora delar av Sollefteå sjukhus läggs ner.
Man skulle göra sig av med över 140 tjänster. Man skulle ha kvar akutsjukvården, avveckla narkos och intensivvård. Barnkliniken skulle läggas ner. Man skulle inte operera knän och höfter. Det var en lång stundtals hetsk debatt där i fullmäktigesalen där oppositionen var kritisk till att man la ner fungerande sjukvård. Och det var redan ansträngt på de andra två sjukhusen, framhöll man. Oppositionen sa det, majoriteten, det var Moderaterna, Socialdemokraterna och ett Centern som faktiskt splittrade sen. De argumenterade för att det fanns inte tillräckligt med invånare, inte tillräckligt med personal för att motivera att man hade kvar de där satsningarna. Och så går vården framåt, medicinsk-tekniska utvecklingen går framåt, specialiseringen inom vården. Man vill kraftsamla på de andra två sjukhusen. Men det där är en fråga som har hängt i debatten långt efter det med också flera utspel.
Det här är helt fel väg att gå och jag vet knappt vart jag ska börja.
Det som var speciellt den här gången, det var att rikspolitikerna kom in på scenen. Flera partiledare åkte till Sollefteå och det har varit flera utspel.
Vi kräver att regeringen och Sverigedemokraterna stoppar nedläggningen av Sollefteå sjukhus. Och vi har föreslagit det och det ligger på riksdagens bord.
Vänsterpartiet ville gå in med statliga pengar för att rädda verksamheten i Sollefteå. Och Kristdemokraterna har föreslagit en stopplag som skulle hindra att man lägger ner viss vård på sjukhusen.
För det första, vi kristdemokrater, vi vill att det ska bli fler vårdplatser i Sverige, inte färre.
Det finns ett stort engagemang för sjukvårdsfrågorna från rikspolitikerna. Det har blivit väldigt tydligt den här mandatperioden tycker jag. Och flera partier vill på olika sätt positionera sig i debatten. Men även om staten visserligen har ett övergripande ansvar så är det ju regionerna som i huvudsak ansvarar för vården. Striden om vården på Sollefteå sjukhus har på sätt och vis blivit en symbol för den här konflikten.
Henrik Ekengren Oskarsson, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet. Välkommen till podden.
Tack så mycket.
Du leder det svenska valforskningsprogrammet där ni forskar om opinionsbildning, val, väljarbeteende och tillståndet för den svenska representativa demokratin. Och du är vår återkommande gäst i den här sommarserien där vi alltså fördjupar oss i de frågor som är allra viktigast för de som ska gå och rösta i höst. Inför valet 2026, hur viktig är sjukvården för väljarna?
Ja, sjukvården har ju toppat. Oavsett hur man väljer att mäta så kommer alltid sjukvården i 1, 2, 3. Och i samband med våra valundersökningar vi gör i samband med valen så är det toppfrågan. Det är det som väljarna spontant nämner som den viktigaste frågan för varför de röstade som de gjorde.
Och vad spelade då sjukvården för roll för utgången av det förra valet?
Väljarna har väldigt klara uppfattningar om vilka sakfrågor som partier är duktiga på. Just sjukvården är ju en fråga där Socialdemokraterna har ett sakfrågeägarskap, det vill säga de uppfattas ha den bästa politiken av väldigt många väljare. Så att i den meningen så var det avgörande för att dra röster till det röda laget i samband med 2022 års val.
Men det var ändå de som förlorade.
Ja, precis. Det beror på att det är en massa andra sakfrågor som ägs av andra partier som också finns högst på dagordningen. Så man får tänka lite kontrafaktiskt där. Om sjukvården hade varit ännu lite mera framträdande för väljarna i sina slutgiltiga beslut så hade fler röstat på rödgröna partier 2022. Och då hade Magdalena Andersson varit statsminister. Det var ju väldigt lite som skilde den gången.
Och den där betydelsen då som sjukvårdsfrågan kan spela, hur har den sett ut över tid i svensk politik?
Under lång tid så var det inte särskilt mycket sjukvårdsfrågor i svenska valrörelser. Det handlade om andra saker, skatter och arbetsmarknadspolitik och den här typen av saker. Det är först under 90-talet, under 90-talskrisen, som vi ser att sjukvården började växa. Och sen har det varit en dominerande fråga egentligen under hela millennieskiftet. Så att, under 90-talskrisen, framförallt i de här valen 1998-2002, så hade sjukvårdsfrågorna en väldigt stark ställning långt upp. Och många väljare som tyckte att det var viktigt. Och det kan ju kopplas till den osthyvel som 90-talskrisen var när det gällde välfärdsfinansiering. Och det drabbade både vården, skolan och omsorgen. Det är väl en slags reaktion på den stora omstöpningen som ägde rum när det gäller våra välfärdssystem under 90-talskrisen. Och det blev en stor fråga därför. Men det beror ju också på vad partierna gör. Vilka frågor som partierna lyfter fram som viktiga är ju också oftast det som vi väljare tycker är viktigt.
Kan du säga någonting om hur Göran Persson, som väl var partiledare för Socialdemokraterna, då förvaltade den där frågan?
Välkomna alla tv-tittare, radiolyssnare.
Då handlade det väldigt mycket om välfärdsfinansiering.
Till den allra sista valdebatten före valet på söndag.
Han kunde ställa då fortsatta neddragningar i välfärden och sjukvården mot skattesänkningar som var i huvudsakliga motbudet både 98 och 02 från de borgerliga partierna.
Och idag har vi ju världens högsta skatter och ändå vårdkör, ändå problem i skolan, problem i äldreomsorgen. Det viktiga...
Göran Persson hade ju flera historiska säg och uttryck i just debatterna mot framförallt Bo Lundgren under den perioden. Han kunde också upprepa det här med 130 miljarder i skattesänkningar som han ställde mot välfärdsfinansiering.
Och klara den välfärd i
framtiden. Nu har Göran Persson blivit så upphetsad att han har rest sig upp.
Och det visade sig vara väldigt effektivt. Så att Göran Persson behövde till slut bara upprepa 130 miljarder i skattesänkningar. Så var han hemma rent med den typen av argumentation i den valrörelsen.
Och här har vi den stora skillnaden, antingen era skattesänkningar eller också våra satsningar på vården och skolan.
Och idag då, vilka partier är det som väljarna har högst förtroende för när det gäller sjukvården? Du berättar att det har varit Socialdemokraterna traditionellt. Ser det likadant ut idag?
Ja, det här med sakfrågeägarskap ändrar inte sig särskilt mycket över tid, utan det är ju någonting som partierna förvaltar. Det tar decennier att bygga upp förtroende. Läget just nu är ju att Socialdemokraterna har ett enormt försprång när det gäller förtroende för just i sjukvårdspolitiken. Man får titta långt ner i listorna så hittar man Vänsterpartiet. Och sen även då, det är ju också Kristdemokraternas starkaste område. Givet Kristdemokraternas relativa litenhet så har Kristdemokraterna, får man ändå säga att det där är, sjukvårdsfrågorna är en fråga som gynnar Kristdemokraterna om det skulle bli en stor diskussion om det i samband med ett val.
Det är ju någonting med sjukvårdspolitiken som är lite speciell, den är komplex för att den styrs både nationellt och regionalt. Vad spelar det där för roll för hur den hanteras politiskt?
Ja, men det spelar nog roll hur mycket plats och utrymme den får på den nationella arenan. För här kan ju då politiker på nationell nivå kan alltid försöka dämpa intresset för sjukvårdsfrågorna genom att bara säga att det är inte vi som har huvudansvaret för de här frågorna, utan det ligger ju på regional nivå. Och det där är ju sant. Det är ju ett sätt att så att säga bordlägga frågan från den nationella dagordningen. Men här finns det ju då partier som tydligt har mycket att vinna och tydligt har mycket att förlora på att frågan är högt. Så att det där med på vilken nivå sjukvårdsfrågorna bör diskuteras, det blir mer en strategisk fråga. Sist så fanns det en väldigt stor diskrepans mellan vad väljarna ville prata om i valrörelsen 2022 och den medievalrörelse som genomfördes, där sjukvårdsfrågorna hamnade mycket lägre ner på mediernas dagordning. Och den typen av spretighet har vi inte sett tidigare. Så det är en sån intressant sak som hände 2022.
Menar du att det hänger ihop med den där att sjukvården styrs på olika nivåer, att det blir lättare för politikerna att, och kanske medierna, att blanda bort korten?
Ja, precis. Det är lättare att argumentera för att ja, men det tar vi inte nu. Sjukvårdsfrågorna ligger ju på en annan nivå, så att det behöver vi inte diskutera nu i den här nationella valrörelsen. Samtidigt är det ju väldigt mycket sjukvårdsfrågor som är av nationellt intresse, och väljarna tänker ju mest på saker som har med köer och likvärdighet i vården att göra, och kanske även slöseri, att det är kostsamma system som ska rullas ut. Det är en politisk fråga om man väljer att göra detta till en nationell fråga, och det har man kunnat göra tidigare. Jag nämnde vård, skola, omsorg, valen tidigare. Det visar att det går att göra om partierna vill.
KDs viktigaste fråga inför det här valet, det är ju att gå ifrån 21 olika ansvar för vården till ett nationellt ansvar.
Och därför måste sjukvården gå före skattesänkningar för de allra rikaste.
Tobias Amblad, politikreporter här på Ekot, som har bevakat sjukvårdsfrågor länge, både som landstingsreporter i Kalmar en gång i tiden och nu på nationell nivå. Vad är det med sjukvården som engagerar många människor?
Att vi är så beroende av den. Det handlar om saker som påverkar våra liv på ett sätt som inte andra politikområden kommer i närheten av. De flesta är ju väldigt tacksamma för den hjälp de får, upplever jag i möten med människor, när de väl kommer dit och möter vårdpersonalen, som de ofta säger att de är så nöjda med. Problemet är tillgängligheten, som kan göra folk, kan skapa en känsla av hjälplöshet nästan.
79-åriga Roy Jonsson i Årgäng i Värmland, han har väntat på en knäoperation i 2 år.
Man blir frustrerad om man inte får tag på vårdcentralen när man ringer, och man blir frustrerad och när man inte får den där operationen man väntat på utan sitter kvar i en lång kö.
Jag klarar inte att gå ner till ICA. Jo, jag klarar att gå dit. Men jag klarar inte att gå hem om jag har kassa med mat och grejer.
Och om vi då ska ta gå en rond i nuläget i svensk sjukvård, som ju styrs på olika nivåer. Vi har både den regionala och den statliga sjukvårdspolitiken. Förklara lite kort, Tobias, vem gör vad?
Man brukar säga att det är ett delat ansvar där inte bara faktiskt staten och regionerna är med, utan också kommunerna. Kommunerna ansvarar för hemsjukvården men glöms ofta bort i sammanhanget. Men visst, det är regionerna som i huvudsak är de som är huvudmän för sjukvården. De som ansvarar för om du bor i Jämtland eller om du bor i Skåne så ska du få vård. De tar ut skatt. En stor del av kommunalskatten är egentligen en regionskatt, det tänker man inte på kanske. Staten däremot, de har oftast inget ansvar för vården, i varje fall inte den som riktar sig mot mig som vanlig patient så att säga. Men de har ett övergripande ansvar, de stiftar lagarna som styr sjukvården, de ansvarar för utbildningsväsendet, ser till att det kan utbildas läkare och annan vårdpersonal, och så är de med och stöttar ganska stor del av vårdens kostnader, finansieras med hjälp av staten.
Så vilka vårdfrågor har stått i centrum de senaste åren?
Dels har det varit en stor diskussion hur mycket man ska kompensera regionerna. 2023-2024 så var det många, eller nästan alla regioner, som gick back.
Regionen har nu börjat konkretisera hur de ska skära ner på personalen för att komma till rätta med det stora underskottet.
En viktig fråga för Kristdemokraterna, som är de som basar över vårdfrågorna på Socialdepartementet i regeringen, det har varit att man skulle låta staten ta över ansvaret från regionerna då, att staten helt skulle vara huvudman. I Tidavtalet så slog man fast att den här frågan skulle utredas. Man skulle se över fördelar och nackdelar och så skulle man då komma fram till någonting. Men man lyckades inte enas. Sverigedemokraterna anslöt till Kristdemokraterna och tyckte att fördelarna med ett förstatligande övervägde medan alla andra partier sa nej, det ska vi inte ha. Det där kommer dyka upp som en valfråga som jag utgår från att Kristdemokraterna kommer driva i det här valet. En annan sak kan vi säga som har hänt det är att Tidöpartierna har drivit hårt att ger man pengar till vården så ska det följas av en prestation. Du ger pengar för att korta köerna till exempel gråstarr, för den som har gråstarr, men då måste också det visas, alltså att det villkorade bidrag, det står också i Tidöavtalet att det ska bli så.
Och så ger vi systematiskt resurser till de som använder pengar för att korta köerna. Sen tar vi nästa steg så att patienterna ska kunna åka till en annan region om den egna regionen inte klarar av att ge vård i tid.
Och nu då inför valet, vilka frågor skulle du säga är viktigast för patienterna?
Det är nog tillgången till vård då, som vi hörde, att vården räcker till för att kunna ge oss den hjälp som man hoppas på. Indikator opinion som vi brukar använda på Ekot då, ställde ju frågor, opinionsinstitutet. Sjukvården var ju klart viktigast och så benar man i det då, vilka problem är störst, och då nämndes framförallt långa väntetider till vård och för lite resurser.
Hela vårdsektorn är ju en enormt stor arbetsgivare också. Vad lyfter personalen inom vården fram som viktigast?
Jag har tittat på de frågor som framförallt drivs av deras företrädare i den fackliga organisationen för läkare och sjuksköterskor och så vidare. Det är saker som kopplar till arbetsmiljön, att det ska finnas rimligt antal patienter att ta hand om för vårdpersonalen. Läkarna talar framförallt om förutsättningarna på vårdcentralen. Det finns ett riktvärde som anger att man ska ha max 1100 patienter per läkare. Det lever man oftast inte upp till. Det borde utbildas fler specialister i allmän medicin, menar läkarna. Vårdförbundet som organiserar sjuksköterskorna, de vill ha ett mått för hur många patienter en sjuksköterska kan få ansvara för på en vårdavdelning. Och så vill man ha långsiktighet. Man är kritiska till de här tidsbegränsade, prestationsbaserade, riktade bidragen och vill istället ha mer långsiktiga, strukturella reformer som tar ett helhetsgrepp om vårdens kapacitet.
Vad har politikerna för svar på de här frågorna?
Tidpartierna har ju framhållit sina satsningar på ett antal utvalda vårdområden då, som de här prestationsbaserade insatserna som ska gå till att korta vissa vårdköer som de menar funkar bra, tvärtom mot då personalen som är kritiska till dem. Oppositionen, de talar mer om generella statsbidrag och vi ska förenkla diskussionen. Det som alla är överens om, både från rikspolitiken men också från regionerna, ifrån alla partier i princip, så är det att primärvården, alltså den närmaste vården, inte den som är på sjukhusen, den behöver ta hand om fler om vi ska klara av framtidens utmaningar. Satsar vi mer på vårdcentralerna, satsar vi mer på annan nära vård, så kommer vi inte behöva lika mycket dyr vård på sjukhusen framöver. Men det där har gått, det har inte gått, den där omställningen har gått alldeles för trögt, finns det flera utvärderingar som visar. Det man skulle behöva göra då, kanske ta pengar från sjukhusen och ge till vårdcentralerna, det kan man inte göra, för som vi har hört finns det problem med för få vårdplatser och för långa köer till operationer.
Nu har vi lyckats kapa vårdköerna med 30%, kan vi gå ut med siffran idag.
De har också varit de längsta som någonsin har uppmätts under den här mandatperioden.
Var finns den ideologiska skiljelinjen?
Ja, är det någon fråga som sticker ut mer än andra så är det synen på privata vårdgivare. När jag ställde frågor inför förra valet så tyckte jag att många frågor drevs liksom från alla partier om att men vi vill att det ska bli bättre. Ja, alla vill det. Men och är det liksom, blir det bättre om du har många privata vårdgivare som är med och hjälper till eller inte? Det finns en skillnad i synen, grundsynen mellan partier åt höger som är mer benägna att tycka att det är bra med privata vårdgivare än partier vänsterut. Det finns en skillnad i hur benägen man är att ta till skattehöjningar också om inte pengarna räcker till. På riksnivå kan vi säga att det finns också skillnad i synen på de här privata sjukvårdsförsäkringarna. Du vet, man kan teckna en försäkring om att man ska kunna få privat vård. I grunden så vill alla partier att vi ska ha en bra offentligt finansierad sjukvård. Men till höger i politiken så kan man tycka att det är okej att man kan få vård med, kan få hjälp av en privat vård via en privat sjukvårdsförsäkring som ett komplement då. Medan man på vänstersidan vill lagstifta och säger att man borde inte få ta hand om privata försäkringspatienter om man samtidigt bedriver offentligt finansierad vård.
Henrik Ekengren Oskarsson, sjukvården berör oss alla och det är en djupt ideologisk fråga, för det handlar på många sätt om hur man ser på samhället och hur det ska styras. Påminn oss lite grann om vad det är politiskt som står på spel när det gäller sjukvården.
Ja, sjukvården är kanske det främsta kännetecknet på att vi är en universell välfärdsstat som har vuxit fram under lång tid och associeras väldigt mycket med Sverige, framförallt utomlands. Så att vi har ett generellt universellt välfärdssystem, det uttrycks väldigt tydligt av att vi har sjukvård som är fri för alla och så vidare. Och sen finns det ju massor med ideologiska övertoner här. Det har ju både med hur sjukvården ska styras att göra, om det ska vara privat eller offentligt. Alltså i vilken regi den ska göras. Och sen är det förstås välfärdsfinansieringen i sig. Hur mycket skatter ska man ta in för att finansiera den här sjukvården som väljarna tycker är väldigt viktig.
Men tänk om vi hade kunnat lägga de här miljarderna som har gått till dig, dina och andra höginkomsttagares skattesänkningar. Tänk om vi istället kunnat lagt det på sjukvården och skolan i Sverige. Då hade man i Region Skåne inte behövt torka nyfödda barn med strävt papper.
Vi lägger mer resurser på svensk sjukvård än någon gång förut. Mer resurser än någon gång förut. Mm. Vad det här handlar om, att om vi ska få igång tillväxten i Sverige, då måste fler människor vilja jobba lite extra. Känna att det lönar sig att jobba, att det uppmuntras att jobba.
Det är också ett politikområde där det krävs tuffa prioriteringar. Alltså till exempel mellan olika patientgrupper. Hur klarar politikerna det där?
Ja, men det är ofta där som det blir en nivåskillnad då, för de nationella politikerna sitter oftast inte med den typen av svåra prioriteringar som har med det att göra, vilket kanske är ett sätt att komma undan det ansvar man har. Men där skulle det ju finnas väldigt stort utrymme för politisering av frågor som ligger väldigt nära människor. Som har med vårdköer. Liksom, vilken typ av hjälp kan vi förvänta oss när vi har olika typer av sjukvårdar och sjukdomar? Och hur snabbt kan vi räkna med att få liksom god tillgänglighet till vården? När det gäller hur sjukvården organiseras och hur många sjukhus vi ska ha och den här typen av saker är ju tunga och viktiga frågor. Som berör väldigt många människor. Och här ligger ju mycket av det ansvaret ligger på den regionala nivån. Problemet är ju att väljarna har väldigt dålig koll på vilka som styr i den egna regionen. Vad det är för människor som sitter och representerar dem i regionfullmäktige och så vidare. Så att det är ju lite grann den bortglömda politiska nivån i Sverige. Många har ju mycket bättre koll på den lokala kommunalpolitiken och den nationella, än vad man har i regionen. Så det kallas ibland för det bortglömda valet, regionvalet.
Hur påverkar det den politiska debatten om sjukvårdsfrågor?
Ja, nej, men det påverkar på det sättet att om inte sjukvårdsfrågorna finns med i diskussionerna i ett nationellt val så riskerar det att det inte blir några diskussioner alls. På det sättet är det viktigt att det också förs en nationell politisk diskussion om väljarnas viktigaste fråga.
Och som det är nu då, vilket parti vinner mest på att sjukvårdsfrågan får mycket uppmärksamhet nu inför valet?
Ja, det är en tydlig hemmaplansfråga för Socialdemokraterna. Där kan man väl säga då att ju högre sjukvården hamnar på dagordningen, desto bättre är det för det rödgröna laget. Sen finns det här lilla undantaget med Kristdemokraterna då, som är partiet på högersidan som skulle så här, som har det som en lokal hemmaplan då, hemmaplansfråga. Så att så det finns många borgerliga väljare som tycker sjukvård är viktigt och som när Kristdemokraterna lyfter sjukvårdsfrågorna så får man upp ögonen för Kristdemokraterna och kan tänka sig att rösta på Kristdemokraterna just på den här frågan. Så att det korta svaret är väl att det är Socialdemokraterna och Kristdemokraterna som skulle ha, som skulle trivas bäst i en sådan diskussion som handlar om sjukvård.
Och Kristdemokraterna är också det partiet som har sagt att de vill fortsätta driva frågan om att avskaffa regionerna och föra över mer ansvar till staten för sjukvården. Finns det väljare att vinna på den linjen?
Alltså, huvudargumentationen är ju ganska framgångsrik tror jag, som har med likvärdighet att göra. Sen det här förvaltningspolitiska som väljarna upplever, att staten ska ta över ansvaret för sjukvården, man ska flytta ansvar från en nivå till en annan. Det där är kanske inte jätteengagerande fråga. Det är ju vad som behövs rent strukturellt för att man ska kunna nå målet om likvärdighet. Men själva förslaget om förstatligande av sjukvården är kanske inte det som engagerar väljarna mest. Inte de väljare som svarar att de tycker sjukvård är viktigt i våra undersökningar.
Tobias Sandblad, ser du några vårdfrågor som hamnat i skymundan i samhällsdebatten?
Ja, det skulle väl kanske till att börja med vara den om hur mycket vården ska göra. Ska vi göra allt? Ska vårdpersonalen behandla allt? Utvecklingen går framåt, vi kan göra allt mer saker. Ska vården göra allt, oavsett kostnad?
Så prioriteringar skulle man kunna prata mer om då. Men vilka frågor tror du kommer att dominera nu när vi går in i valrörelsen?
Regionalt så kommer vi få se partier i oppositionen i de regioner där det har skett förändringar som vill riva upp hela eller delar av de beslut som har tagits. Som Sollefteå då i Västernorrland och som sjukhuset i Köping i Västmanland. Det kan finnas debatt i en del regioner där man gjort förändringar i verksamheter där det finns privata aktörer. Jag tror det kan bli så i Stockholm där Socialdemokraterna tog över från Moderaterna till exempel. Det låter så på debattsidorna hittills. På riksnivå så kommer vårdköerna dyka upp.
Personalen är den absolut viktigaste delen för att öka tillgängligheten och korta vårdköerna.
Riktade insatserna till höftledsoperation, gråstar och framfallsoperationer. Där ser vi att flera regioner har ökat produktionen väldigt mycket.
Men kanske kan man borra lite mer i de där och inte bara fastna i statistiken och höra mer utan den där debatten kring generella bidrag kontra prestationsbaserade riktade bidrag. Där det är ju, som jag ser det, verkar finnas en viss, eller det finns en skillnad mellan partierna. Kanske frågan om de här digitala vårdapparna skulle kunna pratas lite mer om också.
Och till sist då, vi har alltså här en fråga som är otroligt viktig för väljarna. Det är också till sjukvården som en väldigt stor del av våra skattemedel går. Kostnaden för sjukvården motsvarar ungefär vad försvaret och hela utbildningsväsendet kostar tillsammans. Och det är också där som hundratusentals svenskar går till jobbet varje dag. Och ändå så pratade ju Henrik Ekengren Oskarsson om regionvalet som det bortglömda valet. Kommer det att bli så där igen fast så många är intresserade av sjukvårdsfrågan?
Jag som har bevakat jättemånga landstingsval och regionval hoppas ju inte att det blir så. Jag hoppas ju att inte minst regionpolitikerna förstår att de måste bli bättre på att lansera sin roll. Förklara varför de behövs, inte minst i år då, där det finns en tydlig, och förra året var det också då en tydlig liksom utmanare då i form av de partier som säger att det behövs inga regioner, det behövs inga regionpolitiker. Om det spelar så stor roll då att vi har regioner och politiker som bestämmer där, då måste ju de också vara med och berätta vad skillnaden är. Så på det viset är det ju lite grann ett ödesval för det här anonyma regionvalet då, så att säga. Sen är det väl upp till oss journalister också att låta regionvårdpolitiken ta debatt och inte bara släppa fram rikspolitikerna och låta dem debattera vårdfrågor.
Tack Tobias Sandblad, reporter på Ekot med fokus på sjukvårdsfrågor. Sist i det här avsnittet av det politiska spelets sommarspecial om väljarnas viktigaste frågor. Tekniker var Rasmus Allansson och Olof Wallgren, producent Johanna Palmström och jag heter Kajsa Boglind.